Välkommen till Didriksens konstmuseums podcast. Helsingfors är en stad med en unik geografi. Delar av staden sträcker sig ut över öar och halvöar, där hav möter land längs en slingrande kustlinje. På en av dessa öar ligger Didriksens konstmuseum, grundat 1965 av Marie-Louise och Gunnar Didriksen. Museet ligger på Granös västra strand och nås via två broar. Byggnaden utgör en kontrast till de traditionella vertikala former man i allmänhet förknippar med Finland, som typiska spetsiga takvinklar och högväxta tallskogar. Jämfört med sådana former är Didriksens konstmuseum en studie i horisontalitet. Byggnaden ligger på toppen av en mjukt sluttande havstomt, och med sin 1960-tals estetik och sina brutalistiska arkitekturelement placerar den sig tydligt i en designdriven tidsperiod. Exteriören präglas av den stora, minimalistiskt utformade vattenspegeln på museets innergård. Men det är inte bara en unik pool vars avsikt är att återspegla museet, utan det är också en simbassäng. Museet var nämligen en gång grundarnas, Marie-Louise och Gunnar Didriksens, privata hem. Den här podcasten tar dig genom historien bakom grundandet av museet, samt hur den imponerande samlingen byggdes upp och hur en serie oväntade händelser ledde till museets tillkomst. Under en tur genom byggnaden får du höra om grundarnas passion för finsk och internationell konst och arkitektur och om deras vänskap med ett antal välkända konstnärer. Det är inget sammanträffande att du ibland kan stöta på personer här som heter Didriksen. Familjen har målmedvetet värnat om sina relationer till konstnärer och konstvärlden under tre generationer. Vår guide under den här turen är på ett unikt sätt kvalificerad att berätta för oss om museet. Vi får sällskap av Jenny Didriksen, barnbarn till museets grundare Marie-Louise och Gunnar Didriksen.
Hej! Det ska bli spännande att få presentera byggnaden för dig och dela berättelser om den. Du kan lyssna till den här podcasten medan du vandrar genom museets omgivningar och interiörer, eller som en audioupplevelse när det passar dig bäst, var du än befinner dig. Jag hoppas att du kommer att tycka om den.
Didriksens konstmuseum ritades av den välkända finska arkitekten Viljo Revell. Arkitekturen och designen har en tidlös anda, och den upplevelse man får av museet, såväl interiört som exteriört, har med all rätt gett den titeln en kulturoas i Helsingfors. Så vem var Marie-Louise och Gunnar Didriksen? Och hur och varför skapade de denna kulturoas?
Min farfar Gunnar Didriksen flyttade till Finland från Danmark 1927 när han var 24 år gammal. Några månader senare, år 1928, grundade han bolaget Transmeri Oy AB, distributör och tillverkare av mestadels internationella konsumentvarumärken. Bolaget existerar fortfarande idag. Min finlandssvenska farmor Marie-Louise Granfelt träffade min farfar i Helsingfors på en operett på självständighetsdagen den 6 december 1938. De förälskade sig och gifte sig bara 5 månader senare. Båda tyckte om musik och de märkte snabbt att de också hade en gemensam passion för konst. Det första konstverket de köpte tillsammans var Pekka Halonens Måltiden, år 1942. Det var ett ödesmättat inköp, för bara några veckor senare totalförstördes den förra ägarens hus i bombningarna av Helsingfors.
Målningen av Halonen var gnistan som tände parets intresse för att samla konst. Och tack vare Gunnars framgångsrika affärsverksamhet möjliggjordes finansieringen av konstköpen. De hade en förmåga att upptäcka nya talanger och trodde på dem. Genom sitt konstsamlande stödde de många lovande finska konstnärer. Museets samling av finsk konst inkluderar också verk av Helene Kärvbäck, Axel Gallen Kallela, Hugo Simberg och Eila Hiltunen, för att bara nämna några. Under årens lopp har museets samling fortsatt att växa. Idag består den av omkring 1000 verk, som omfattar både finländskt måleri och skulpturer, internationell modernism och antika föremål från prekolumbianska och asiatiska kulturer. Samlingen innehåller konstverk av många internationellt kända konstnärer, som bland annat Pablo Picasso, Salvador Dalí, Alberto Giacometti och Vasili Kandinsky. Museet har också Finlands enda målning av Mark Rothko och den största samlingen av Henry Moores skulpturer i kontinentala Europa. Under det tidiga 1960-talet köpte Marie-Louise och Gunnar sina första prekolumbianska föremål. Gunnar beskrev detta i sina anteckningar om samlingen.
Vår kännedom om prekolumbiansk konst var så gott som obefintlig. Tills vi år 1962 såg en utställning hos Bukowski i Stockholm och blev alldeles fascinerade av denna nya värld som öppnade sig för oss. Av en omfattning som vi inte kunnat drömma om. Den prekolumbianska perioden omfattar ju ett tiotal olika kulturer under en tidsrymd av 3000 år. Följande år så gjorde vi vårt första inköp, en liten sittande Nayarit-figur från Mexiko, som fortfarande är en av våra käraste pjäser.
Resten av samlingen av antikkonst består huvudsakligen av föremål från Kina och Persien. Den äldsta pjäsen i samlingen är en persisk skål som är mer än 6000 år gammal.
Det som är fascinerande med samlingen är att den skapades i en genuin samverkan mellan mina farföräldrar. Det enda kriteriet var nämligen att båda skulle tycka om konstverket. Bland annat det här är en av orsakerna till att samlingen är så mångsidig. Och jag tycker att det är ett vackert drag i deras gemensamma relation till konsten.
Med Gunnar Didriksens egna ord.
Vår samling är inte ett museum i ordets egentliga betydelse. Vi har inte samlat enligt någon bestämd plan och vi påstår inte att vi skulle ha en representativ samling av någon konstnär eller skola. Det är helt och hållet en personlig samling av vad vi tycker är vackert och intressant.
Låt oss nu upptäcka själva platsen. Det första som fångar ens uppmärksamhet när man kommer till museet är en röd tegelbyggnad med en starkt horisontell karaktär. Byggnaden omges av höga tallar och en skulpturpark. Den enda offentliga skulpturparken i Helsingfors. Den som vandrar upp längs kullen som leder till museet kan inte undgå den blekt gröna bronsskulpturen av ett jättelikt ansikte. Skapad av den sydafrikanska konstnären Lionel Smith. Verket heter Assemble och det finns strax ovanför parkeringsplatsen vid museet. Skulpturens storlek i kombination med den intensiva blicken och de vackra dragen har haft en magnetisk inverkan på besökarna. Den har blivit en av de mest fotograferade skulpturerna i parken. På vägen mot museet går man också förbi andra skulpturer. I slutningen före innergården passerar man Atom Piece, ett ikoniskt bronsarbete av den brittiska skulptören Henry Moore. När man vänder blicken till höger syns den imponerande ingången till museet, som är inramad av en uformad rödtegelbyggnad med element av betongbrutalism och vältilltagna fönster som ger insyn till museets konst och interiörer. Gården som leder till ingången är konstruerad i två plan. På det lägre planet och omgiven av skulpturer ser man den stora, rektangulära poolen fylld med klart skimrande turkost vatten. Det är inte en vanlig syn med utomhuspooler i Finland och var det säkerligen inte när huset byggdes. Och det är något som genast drar till sig besökarens uppmärksamhet. Det övre planet består av en stenlagd gång till museets entré. På vägen in till museet passerar man ytterligare en enastående Henry Moore bronsskulptur. Reclining figure on pedestal.
Arkitekten Viljo Revell ville att simbassängen på gården skulle fungera som en spegel. Under dagtid speglar sig naturen i vattnet och på nätterna återspeglas målningar och skulpturer. Vilket verkligen enligt min mening gör det här till ett levande konstverk. Som hela tiden förändras med tiden på dygnet, årstiden och den aktuella utställningen. Oberoende av årstid ser gården alltid fridfull och inbjudande ut. Bassängens turkosa färg, byggnadens röda tegel och grå betongelement i kombination med sommarens gröna gräs eller vinterns vita snö bidrar till det harmoniska intrycket. Så fort jag ser den här vyn känner jag mig lugn. För mig är det en plats där själen finner ro. Ett av mina favoritverk är Reclining Figure on a Pedestal, för att den har en så personlig koppling till mina farföräldrar. Viljo Revell presenterade den för Henry Moore under det sena 1950-talet och det blev nära vänner. Revell tyckte att den här skulpturen skulle komplettera hans arkitektoniska skapelse, vilket resulterade i att mina farföräldrar köpte sin första Henry Moore-skulptur. Året var 1961 och sedan dess har skulpturen varit placerad här på innergården. När Henry Moore dog 1986 var det många museer över hela världen som ville ordna hans minnesutställning, men Moores änka Irina ville att den skulle visas just här på Dirksens konstmuseum på grund av vänskapen med mina farföräldrar.
När man går vidare stiger man in i entréhallen genom den tunga, moderna teakdörren. Rakt fram ligger receptionen och museishoppen. Här låg tidigare Gårdskarns bostad, som byggdes om till ett mer funktionellt utrymme under en renovering 2014. Till höger ser man en glimt av museiflygeln, parkettsalen och trappan som leder ner till utställningslokalen på nedre våningen. Men låt oss gå till vänster istället, till familjens hem, tillsammans med Jenny.
Följ med mig in till vardagsrummet i villan, där mina farföräldrar, min far, mina farbröder och faster bodde. Ursprungligen bodde familjen på Havsgatan i centrala Helsingfors, men Marie-Louise och Gunnar ville flytta till en lugnare plats. Att flytta till Granö var på den tiden ungefär samma som att flytta till landsbygden. Det fanns bara några få villor på hela ön. Idag finns här över 100 byggnader och många länders ambassader ligger på Granö. Hemmet där vi nu befinner oss i byggdes 1957. Och det ser nästan exakt likadant ut som när familjen bodde här. Största delen av det ursprungliga moderna skandinaviska möblemanget är kvar. Och jag tycker att den varma och hemtrevliga känslan har bevarats. Besökare kommenterar ofta att det känns som att komma till ett hem. Dock till ett ovanligt och unikt hem.
Som tidigare nämndes har villan och museet ritats av Viljo Revell. Det ursprungliga huset byggdes 1957 och museiflygeln under 1964 och 1965. Revell är en av våra mest kända arkitekter och han blev också internationellt hyllad tack vare projekteringen av stadshuset i Toronto i Kanada. Han vann första priset i världens dittills största arkitekturtävling för planeringen av stadshuset med över 500 deltagare. Under byggprocessen övertalade Revell också staden Toronto att köpa en stor, över 3 meter hög skulptur av Henry Moore, The Archer, eller Skytten, som fortfarande pryder stadshusets fasad. Allra först hade Marie-Louise och Gunnar vänt sig till Alvar Aalto, som var Finlands ledande arkitekt vid den här tidpunkten. Paret önskade sig en villa i stil med Maire och Harry Gulliksens Villa Mairea i Norrmark nära Björneborg. Aalto var emellertid mycket upptagen med en rad offentliga projekt, varför han ansåg sig tvungen att avstå från uppdraget. Istället rekommenderade han sin kollega, Viljo Revell, och försäkrade att han var den enda som kunde komma upp till Aaltos egen standard när det gällde designen för huset.
Jag säger alltid att det känns som om det var meningen att Revell skulle bli arkitekten. Utan honom och en oförutsedd händelse skulle museet knappast existera idag.
En av de första sakerna som folk lägger märke till inne i villan är fontänens rogivande porlande. Fontänen omges av gröna växter i en vinterträdgård mitt i vardagsrummet. Den omringas av italienska marmorplattor och ligger under en hög ljuskälla med takfönster som får den att bada i ett naturligt ljus. Och som för tankarna till ett romerskt atrium. Bakom vinterträdgården finns också ett unikt, inbyggt bibliotek. Mitt emot biblioteket ligger matsalen. Lägg märke till lampan ovanför matbordet. Det är en modern version av en kristallkrona, med ett dussintal enkla glasstavar som skjuter ut från lampans mitt. Den vackra lampan är designad av österrikaren Friedhelm Bakalovitz i början av 1960-talet. och populariserades av den amerikanska arkitekten John Lautner, som är känd för sina modernistiska mästerverk till villor i Los Angeles och Palm Springs i Kalifornien. Den stora runda knappen på väggen är en mekanisk dimmer, förmodligen den första i sitt slag i ett finskt hem. Det här rummet är speciellt viktigt eftersom det var här idén om ett museum föddes.
Min farmor älskade att ordna middagsbjudningar. Mina farföräldrar levde en stor del av sitt sociala liv runt det här matbordet, som kunde förlängas för upp till 12 personer. Enligt min farmor var det den maximala mängden gäster som man fortfarande kunde kommunicera med. Gästerna som satt här var fascinerande personligheter, allt från konstnärer, arkitekter och politiker till kungligheter. En del var regelbundna gäster, som skulptören Eila Hiltunen och president Urho Kekkonen, som kunde komma på besök när han hade överloppstid. Han sa det en gång att ingenting var lika givande som ett besök hos Direxens vid sådana tillfällen. Min farmor såg till att inga gäster skulle få samma meny två gånger. Hon förde dagbok där hon skrev ner namnet på gästerna, datumet för middagen, menyn och till och med vad hon hade på sig och vilken tavla som hängde på matsalsväggen just den kvällen. Det här rummet bar också på en hemlighet. Ursprungligen fanns en liten knopp i den heltäckande mattan som hon kunde trycka på med foten för att kökspersonalen skulle veta när det behövdes. Det är en av de hemliga funktionerna i huset och gästerna var alltid lika förundrade över hur personalen kunde veta exakt när tallrikarna skulle bäras ut eller glasen fyllas på. Det var som ett magiskt trick.
Under en av de här middagarna var både arkitekten Revell och familjens goda värinna konstnären Ragnika Ven närvarande. Året var 1962. Det var en vacker sommarkväll och konversationen var livlig och varm och rörde sig kring den växande konstsamlingen som Marie-Louise och Gunnar hade skaffat sig. Och det faktum att det helt enkelt inte fanns plats längre för alla konstverk i villan.
Under den här middagen frågade Ragnika Ven varför de inte byggde en galleriflygel för att ställa ut konstverken för sina vänner. Eftersom Revell var där talade man om det en stund, men ingen tog det så allvarligt.
När gästerna hade gått sade Gunnar till sin son Peter att han var lycklig att ha kunnat undvika en massa extra kostnader. Peter frågade vad han menade och Gunnar svarade:
en arkitekt är också en konstnär. Och han kommer inte att röra ett avslutat arbete.
Gunnar Didriksen skulle nog bli överraskad.
Bara en vecka senare ringde det på dörrklockan. Och min farfar gick för att se vem det var som stod bakom dörren. Det var Viljo Revell, med ett brett leende på läpparna och en kartonghylsa under armen. Hylsan innehöll de första skisserna till museiflygeln.
Gunnar Didriksen återgav händelsen i sin dagbok.
Under de två följande åren arbetade Revell entusiastiskt på idén att förena de tre komponenterna, arkitektur, konst och natur, i ett museum som är vackert och där besökarna känner sig hemma. Vi tycker att han har lyckats. Och det är inte utan skäl att en konstkritiker ansåg byggnaden höra till Viljo Revells allra vackraste skapelser.
Jag tycker att det är otroligt. De rätta människorna på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dessa element utgjorde nyckeln till grundande av det här museet som betyder så mycket för oss idag.
Tyvärr dog Revell innan både museiflygeln och stadshuset i Toronto hann bli färdiga, så han fick aldrig se sina skapelser slutförda. Museiflygeln som byggdes i anslutning till villan blev klar 1965. Ursprungligen var den tänkt som ett privat utrymme för att nära vänner, gäster och familjen skulle få njuta av konstsamlingen. Under byggprocessens gång började dock idén om att dela samlingen med en större krets utvecklas.
När idén om ett museum tog form insåg mina farföräldrar att de ville dela konsten, alla dessa skatter som de hade samlat, med allmänheten. Den 1 september 1965 kunde museet öppnas för publiken. Och det invigdes officiellt den 16 september samma år av Sylvi Kekkonen, hustru till president Urho Kekkonen, som också deltog i invigningen. Det var en vacker ceremoni med över 200 deltagare från finländskt kultur- och näringsliv och politiker.
Den tidigare museichefen Peter Didriksen var 15 år när museet invigdes. Och han minns hur det var när museet öppnades för besökare den första dagen.
Det var ständig kö under de 2 timmarna när museet var öppet. Jag sålde exakt 200 biljetter som kostade 2 mark per styck, vilket motsvarar ungefär 4 euro idag. I början var museet öppet 2 dagar i veckan under 2 timmar, på onsdagar och söndagar. Min mamma sålde biljetter och guidade besökarna runt på utställningarna. Hon beskrevs i pressen som den mest eleganta museiguiden i Helsingfors.
Och från och med den dagen museet öppnades började familjen leva vad några har ansett vara ett intressant dubbelliv. Ett privat och ett i växelverkan med allmänheten.
Museet är det första hem jag minns att jag har bott i. Där tillbringade jag mina barndomsår, innan själva villan också blev museum 1993. Till dess hade byggnaden fungerat som både hem och museum i 28 år. Det enda som separerade de båda delarna var ett draperi mellan vardagsrummet och entrén. Ibland kikade gäster in bakom draperiet för att se vad som pågick i hemmet, eller för att hälsa på min farfar, som ofta satt vid fönstret eller biblioteket i en orange länstol och läste. Han har läst praktiskt taget varenda bok som finns i biblioteket.
När Peter Didriksen var museidirektör frågade besökare ofta hur det var att bo i ett hem som samtidigt var ett museum dit främmande människor regelbundet kunde komma på besök. Han svarade på ett ungefär likadant sätt som hans föräldrar brukar beskriva det. Med Marie-Louises ord.
Vi njöt av den konst vi samlade och det gladde oss att visa den för våra vänner och andra som uppskattade den. Ett förslag framkastades att vi skulle visa den för allmänheten. Många trodde dock att det skulle vara störande för oss då galleriet är så intimt förenat med vårt privata hem. Vi har emellertid inte känt det så under de gångna åren, under vilka vi haft tusentals besökare. Tvärtom, vi har haft stor glädje av att möta många av dem. Deras uppskattning har många gånger om återgäldat det besvär vi haft.
År 1993 öppnades delar av villan för publiken. Arkitekturdetaljerna som Viljore väl rita för hemmet kan nu upplevas av museibesökarna. Det finns många intressanta arkitektoniska detaljer inne i villan. Vi besökte redan matsalen och biblioteket med vinterträdgården. Bredvid vinterträdgården finns ett akvarium. Ett ursprungligt designelement som har hängt med i vardagsrummet sedan 1958 när Didriksen flyttade in. Mitt emot akvariet finns barnens lekrum. Ett stort rum med naturligt ljus från flera takfönster. En massiv, ljudisolerande skjutdörr, som fortfarande finns, separerade rummet från resten av vardagsrummet när familjen hade gäster och fungerade som ljuddämpare mellan barnkammaren och vardagsrummet. På högra sidan om lekrummet finns 4 trädörrar som ledde till de 4 barnens sovrum. Först äldsta sonen Jons rum, född 1945. Sen Hans, född 1949, och Peters, född 1950. Det sista rummet längst bort till höger tillhörde Ann-Marie, den yngsta och enda dottern i familjen, född 1953. Hon hade privilegiet att få eget badrum med rosa kakel. Hennes sovrum är öppet för allmänheten och besökarna kan rent av använda hennes toalett med en av de bästa damrumsvyerna i Helsingfors, åtminstone enligt besökarna. En av de mest charmerande detaljerna med huset finns i väggen i lekrummet.
En av mina favorithistorier är Viljo Revels geniala idé att bygga in farbror Hans elektriska tågbana i lekrummets vägg. Han hade råkat höra min farfar säga till Hans att hans mest älskade ägodel måste säljas eftersom den inte skulle få plats i det nya moderna hemmet. Revel höll hårt på att Hans måste få behålla sin tågbana och att han kunde bygga in den så att ingen ens visste att den fanns där.
Tågbanan är inbyggd i väggen mellan lekrummet och matsalen och den kan dras ut vid behov. Men låt oss återvända till vardagsrummet och fortsätta mot de stora fönstren. Här finns en annan ikonisk bronsskulptur av Henry Moore, 3-piece reclining figure, som Moore skapade 1975.
Vyn som öppnar sig mot viken är en vacker havsutsikt. Men om man tittar uppåt märker man något som ser ut att vara en förlängning av innertaket på utsidan. Det ingår i Revels estetiska tänkande att linjer och former fortsätter bortom fönstren för att skapa en känsla av att interiören och exteriören flyter in i varandra. Tittar man mellan träden ser man en brygga nere vid vattnet. Min far Peter Didriksen drömde i tiotals år om att renovera den gamla bryggan, vilket förverkligades under en renovering år 2014. Besökare kan nu komma till museet med egen båt eller med organiserade kryssningar. Det är en upplevelse att komma hit med båt. Till vänster och en bit upp från stranden kan man se en stenskulptur. Det är mina farföräldrars gravmonument. Deras önskan var att bli begravda tillsammans på en plats med utsikt över havet och solnedgången. Monumentet gjordes av skulptören Arvo Siikamäki och heter lämpligt nog Den tomma graven. På toppen av verket finns ett litet valv med en halvöppen stenport. Innan du lämnar museet kan du besöka monumentet och också studera resten av skulpturerna i skulpturparken.
Mitt emot de stora fönstren i vardagsrummet finns ett medelhögt skåp konstruerat i teak, delvis försett med glasdörrar. Bakom teakdörrarna finns ett dolt barskåp i perfekt 50-talsstil. Vid speciella tillfällen, eller under guidade turer, kan man få en skymt av hur det ser ut på insidan. När dörrarna öppnas glider hyllor med dricksglas ut. Hyllorna tjänar också som stiliga serveringsbrickor. Flaskorna är placerade på insidan av barskåpets dörrar. De här väl genomtänkta detaljerna designades också av Revell och hans byrå. På andra sidan om skåpet finns en trappa till nedre våningen, där Marie-Louise och Gunnar Didriksens sovrum och en bastuavdelning fanns. Nu för tiden används nedre våningen av personalen, och där finns också ett mötesrum med havsutsikt, som hyrs ut bland annat till utomstående i anslutning till utställningsevenemang.
Det finns fler dolda detaljer i vardagsrummet. I biblioteket kan man se att en del av bokhyllan är gjord i ett annat träslag. De övriga tre elementen i villan är gjorda i teak. Men det här partiet är gjort i valnöt. På insidan finns en radio och en vintage Philips skivspelare. Det var en gåva till min farfars 50-årsdag av min farmor år 1953. Revell insisterade på att gåvan skulle få komma med till det nya hemmet, trots hans vision om att det skulle vara en byggnad i alltigenom modern stil, och därför integrerade han gåvan i inredningen.
Något man lägger märke till är att det flödar av naturligt ljus i museet. Ljuset kommer inte bara från de osedvanligt stora fönstren som sträcker sig från golv till tak, utan också från takfönstren. Det var mycket viktigt för Revell att det skulle finnas ett överflöd av ljus genom hela byggnaden. Marie-Louise Didriksen dog 1988. Några år före sin död försökte hon i flera repriser införskaffa en skulptur av Eila Hiltunen, Crescendo, som hon ansåg vara en av de vackraste skulpturerna hon hade sett. Stålskulpturen liknar blomblad som sträcker sig uppåt mot himlen. Man inser lätt varför hon gav den namnet efter musiktermen crescendo, som betyder uppåtstigande. Eila Hiltunen var emellertid mycket fäst vid skulpturen och ville inte avstå från den. Peter Didriksen minns hur händelseförloppet utvecklades.
Jag föreslog för min far att skaffa skulpturen till minne av min mor eftersom hon varit så otroligt förtjust i den. Han besökte Hiltunen och nu höll skulptrisen med om att detta skulle vara en vacker gest och ära Marie-Louise med och ville hedra hennes minne genom crescendo. Sedan 1989 har verket varit en väsentlig del av skulpturparken. Fundamentet har försetts med en plakett med texten Marie-Louise Didriksen in memoriam.
Gunnar Didriksen dog 1992, varefter villan öppnades officiellt för allmänheten 1993. Genom denna lösning kunde museets utställningsutrymme expanderas. Åren efter det har två generationer av grundarnas efterkommande tagit över och spelat en viktig roll för museets framtid. Efter mer än 20 års arbete på museet, jämsides med maken Peter, blev Maria Didriksen utnämnd till museidirektör för Didriksens konstmuseum år 2020. som endast den tredje direktören under museets hela 55-åriga verksamhet. Marias historia går dock ännu längre bakåt i tiden, då hon som tonåring besökte en mycket uppmärksammad och inspirerande utställning på museet. Maria berättar.
Mitt första minne av museet är från 1975. Jag var då 16 år gammal och min mor tog med mig för att se en utställning av Reidar Säröstöniemi, en mycket fascinerande personlighet. Han var allmänt känd som Lapplands shaman. Museet och Säröstöniemis färggranna konst gjorde ett starkt intryck på mig då. Han är fortfarande en av mina inhemska favoritkonstnärer. Jag minns att kön utanför museet sträckte sig ända ner till huvudvägen på Granö. Det blev årtiondenas mest populära utställning på museet och sågs av mer än 21 000 besökare under endast en månads tid. Jag skulle aldrig då ha kunnat föreställa mig att jag en vacker dag skulle gifta mig med sonen till grundarna, skapa en karriär här och sedermera ta över ledningen för museet. Det har varit mycket givande och jag skulle inte kunna tänka mig en mera intressant och inspirerande arbetsplats.
Under de första decennierna var museet öppet endast två gånger i veckan. År 1997 utvidgades öppettiderna till 6 dagar i veckan och verksamheten blev aktivare. Följande generation satte stort värde på arvet efter Marie-Louise och Gunnar och man ville försäkra sig om att det inte skulle falla i glömska. Man arbetade intensivt för att bygga upp museet till en kulturinstitution och ett starkt brand. Under åren 2013 och 2014 utfördes en grundrenovering med fokus på säkerhet, funktionalitet och tillgänglighet. Och det hjälpte museet att växa och locka ny publik. Museet är också känt för sina prisbelönta, högklassiga utställningspublikationer.
Nu för tiden har museet mellan 50 000 och 70 000 besökare per år. Här arrangeras 3 utställningar årligen, oftast med en koppling till museets samlingar. Vi har visat ett brett urval teman med måleri, skulptur, fotografi, forna kulturer och till och med mode och inredning. Edvard Munch, Vincent van Gogh och Kasimir Malevich är några av museets mest prestigefyllda utställningar.
Det var mina farföräldrars högsta önskan att dela sin konst och sitt hem med sina vänner och allmänheten. Vi vill hedra deras önskan genom att också i fortsättningen ha ett museum som är öppet och betydelsefullt för framtida generationer. Med mina farföräldrars egna ord. Vi hoppas att vårt lilla museum ska förbli en hemvist för allt vackert, natur, arkitektur, konst och musik. Och vi hoppas att det ska ge andra lika mycket glädje som det har givit oss.
Vi hoppas att du har njutit av programmet och att du har blivit inspirerad att komma hit för att uppleva Didrikshens konstmuseum och museets kommande utställningar.